Det här är Rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Inspiring Talks kan du lyssna på inspirerande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa.
Man får räkna med att bakslag kommer och går. Det är ju så med ett utmattningssyndrom att det går upp och ner och förhoppningsvis långsamt framåt. Så försök att se bakslag som lärdomar snarare än som katastrofer. I de flesta bakslag så finns det någonting att lära sig. Och ju mer man lär sig om vad som orsakar bakslag eller framsteg, desto mera rik blir man på erfarenhet och kunskap. När man har gjort vartenda misstag man kan göra så brukar man vara ganska duktig på att hantera sin utmattning och då blir bakslagen färre. Men bli inte livrädd för dem utan se dem som förväntade och se dem som inlärningstillfällen.
En frågestund med Giorgio Grossi där han svarar på lyssnarfrågor om stress och utmattning. Idag så är det dags återigen för poddprogrammet Inspiring Talks. Och vi har en liten specialpodd idag som vi utforskar. Och det är så att vi har bjudit in Giorgio Grossi igen. För er som har lyssnat på några avsnitt i vår podd vet ju då att Giorgio har varit med sedan tidigare i en liten längre intervju på två delar. Och vi kommer även att länka till den intervjun med Giorgio i beskrivningstexten till det här avsnittet. Men idag så kommer vi ha med Giorgio och han kommer då att svara på lite lyssnar- och följarfrågor som är kopplat till stress och utmattning på olika sätt. Det som jag kan säga mer då det är att jag har ju då till idag samlat ihop de här frågorna. Och ja, jag känner mig nöjd. Jag ville få in minst 10 bra frågor och det fick jag. Så med det sagt så säger jag hej till Giorgio.
Hej Alexander, tack för inbjudan. Jättekul att få vara med här igen.
Ja, och jag känner mig, det känns väldigt tacksamt över att du vill vara med. Så det låter som att det är ömsesidigt.
Ja, det låter verkligen som att det är ömsesidigt. Jag ser fram emot att ta del av de här frågorna och se om jag kan hjälpa till på något sätt.
Då börjar vi med första frågan.
Mm-hmm.
Och det är då rubriken Skador i hjärnan. Och det är en lyssnarfråga som jag fått in från en kvinna som heter Helen. Hennes fråga lyder: får man skador i hjärnan om man kört på för länge och pressat sig med långvarig stress? Frågetecken.
Ja, alltså det är ju som så att hjärnan är formbar och den påverkas ju även till formen då så att säga av vad vi gör och vad vi inte gör. Så långvarig stress utan återhämtning ger ju onekligen effekter på hjärnan. Om man sen ska kalla dem för skador eller ej, därom tvistade lärda. Men för att försöka svara på frågan så är det ju som så att det finns i alla fall en studie där man kan se att om man på gruppnivå då jämför patienter som är sjukskrivna på grund av svårt utmattningssyndrom och jämför dem med friska kontroller, så kan man se att det finns områden i den främre hjärnbarken som är tunnare, som är mindre än hos friska kontroller. Och det här ser man då som en effekt av långvarig stress. Och vad har det för innebörd rent praktiskt? Jo, att sådana här symptom som är typiska för utmattningssyndrom, nämligen problem med uppmärksamhet, problem med att ta in fakta, bearbeta information, planera, hålla flera bollar i luften och så vidare. Det är ju symptom som jag gissar alla lyssnare kan relatera till. De ökar ju, för att det är alltså i den främre hjärnbarken som det finns säte just för de här funktionerna. Så en tunnare bark då skulle kunna förklara att det finns den typen av besvär under längre tid. Sen en annan skillnad man har sett på gruppnivå, det är storleken i en struktur som kallas amygdala. Och amygdala har vi två stycken av, en på höger sida, en på vänster sida. Och de ingår i ett större nätverk som man kallar för det limbiska systemet. Och det limbiska systemet kan vi då se som den känslomässiga hjärnan. Det är den som till skillnad mot den främre barken inte alls pysslar med vett och logik och logistik och resonemang och så. Utan amygdala, det är ju mera primitiva strukturer som då direkt sätter igång starka känslor och drar igång stresssystemet. Och om man lider av långvarig stress, då är det ju ofta så att förutom att man har problem med just minne, koncentration, planering, logistik etc. så är man ju också väldigt stresskänslig. Och den här lättväckta stress- och kravkänsligheten, den kan man ju då koppla till en ökad aktivitet inom till exempel amygdala som då har setts vara större bland utmattade än bland friska kontroller. De här skillnaderna i volymstorlekar, det vill säga en tunnare prefrontal hjärnbark och en aningen större amygdala, kan då ses som orsaker till de här symptomen då, som är just karakteristiska för utmattningssyndrom. Det jag har sagt nu flera gånger då, problem med minne, koncentration, uppmärksamhet, planering, hålla flera bollar i luften etc. Parat med den här ökade stresskänsligheten. Så frågan är det här hjärnskador eller är det helt enkelt tillfälliga förändringar i volymstorlekar som man kan se till följd av långvarig stress? Men frågan är, skulle det här kunna normaliseras om vi nu tänker att vi för in en ökad återhämtning i en människas liv? Och det finns det ju också data som tyder på, det vill säga att de här storleksförändringarna kan vara temporära. För i samma studie som jag nu pratar om så kan man också se att över tid, till följd av behandling så minskar åtminstone en del av de här skillnaderna. Det vill säga, om man jämför friska kontroller och patienter med utmattningssyndrom före behandling så är skillnaderna väldigt tydliga. Men efter behandling så är inte de skillnaderna lika tydliga. Vilket då innebär att tid och adekvat behandling ger en individ resurser för att hantera stressen bättre, för att hantera utmattningssymptomen bättre, och med det till följd av en långvarig beteendeförändring så kan också de här skillnaderna i hjärnstorlek minska så att man blir mer lik en frisk person så att säga. Så hjärnskada, frågan är om det är en skada eller en temporär förändring som går över om man får adekvat hjälp och man kan styra om sitt liv på ett sådant sätt att hjärnhälsan gynnas. Långt svar på en kort fråga, men det här är ju komplicerade saker, va? Och ordet hjärnskada kan ju vara väldigt alarmerande och föra tankarna till någonting som kanske aldrig går över. Och så kanske det inte behöver vara.
Tack, Giorgio. Nästa tema och fråga, det handlar då om yrsel.
Yrsel, ja.
Och det är en lyssnarfråga från, inte Helen, men utan Helena heter hon då.
Helena. Mm.
Så för att ge er en bakgrund till den här frågan, så Helena, hon får då yrsel då hon har haft mycket intryck på en dag och inte hunnit vila.
Nej.
När yrseln väl kommit så sitter den i tills hon sovit över natten.
Mm.
Och det som Helena då är lite nyfiken kring, det är: varför kommer yrseln och hur får Helena den att släppa på andra sätt än att bara sova? Det undrar hon.
Ja. Då får man väl säga att Helena är ju dessvärre i gott sällskap, för det där med yrsel, det är ju otroligt vanligt i samband med stress generellt, men också då naturligtvis utmattningssyndrom, som ju är frukten av väldigt långvarig stress utan återhämtning. Och i utmattningssyndrom så finns det ju ofta generösa, väldigt generösa inslag av ångest, vilket då rent fysiologiskt är detsamma som stress i princip. Eller inte i princip, det är det. All ångest är stress, men all stress är inte ångest. Men yrseln som kommer då, det är ju oftare av den här gungande arten, den här snurrande arten kanske, eller en mix därav. Och varför den kommer? Ja, att vi blir yra generellt. Det finns ju väldigt många förklaringar till det. Det finns många orsaker till yrsel. I stresssammanhang kan det ju mycket väl handla då om att vi spänner oss väldigt mycket. Och Helena beskriver också att det är när det är väldigt många intryck som hon utsätts för. Och det här med intryckskänslighet. Oftast så är det ljud, men alla intryck är ju en belastning för hjärnan allmänt, och är vi friska så har vi ju väldigt lätt att parera dem genom att hjärnans funktioner är ju bland annat då inställda på att skydda oss från intryck. Men är man utmattad så är som det filtret, det är ju som bortnött, så alla intryck går ju in och blir väldigt smärtsamma och tuffa att hantera, och så blir man väldigt trött. Och yrseln kan ju komma då som ett brev på posten, bland annat i form av att vi spänner oss, går runt med kroniska spänningstillstånd som vi kanske inte ens är medvetna om. Och inte minst i nacke, axlar. Och när vi spänner oss muskulärt så går ju det hand i hand med att vårt andningsmönster förändras också. Och vi hyperventilerar i regel. Alltså vi har en snabbare, ytligare, mera anspänd andning som gör att vi får för lite koldioxid i blodet. Och när det sker så ökar stressen i kroppen. Då ökar ångesten och vi känner oss än mer ostadiga och oroliga och yrsliga. Så det blir ju som en snöbollseffekt. Ju mer stressade vi blir, ju mera intryck vi behöver parera, desto mera spänner vi oss, desto mera hyperventilerar vi, och desto mera ångest får vi, och desto mera stressade, och så vidare och så vidare. Det som är trösterikt i Helenas berättelse, det är i alla fall att hon, det låter i alla fall utifrån hur frågan är formulerad, att hon kan sova och sova bort det hela. Va? För som alla lyssnare vet här, så brukar ju stress och utmattning också vara kopplade till sömnrubbningar. Och en del kan ju sova väldigt mycket och kanske till och med för mycket. Men de flesta andra har ju en väldigt orolig, ytlig och packad sömn som också bäddar för fortsatt yrsel och en rad andra besvär dagen efter. Svaret på frågan hur göra för att parera denna yrsel utan att sova, ja, där behöver man ju då hemfalla åt min gamla käpphäst, de randiga dagarna. Det vill säga återhämtning varvat med aktivitet under de vakna timmarna på dygnet. Så att säga, inte vada i stress, aktivitet, multitaskande, springa från det ena till det andra för att vila sen, inom citat. Utan man behöver ju verkligen ha en planering under dagen så att man är aktiv men sen också tar en stund av vila. Och vad är att vara aktiv? Ja, allt vi gör är aktivitet egentligen. Och vad är återhämtning i så fall? Ja, det är också aktivitet egentligen. Va? Men för att förenkla resonemanget så kan man säga så här då. Att om jag nu har varit aktiv med min hjärna. Jag har varit i en miljö som bjuder på intryck. Samtidigt som jag kanske också försökt utföra något arbete som är mentalt belastande, då är ju den aktivitet jag varit engagerad i, den är ju huvudsakligen hjärnaktivitet, tröttande för huvudet. Så efter en stund av det så behöver ju min hjärna vila, och det som är återhämtning för mig då, det kan ju vara att förflytta mig till en annan miljö som kanske inte är så rik på intryck. Jag vet inte, men ett praktiskt exempel på detta. Säg nu att jag blir mentalt belastad av att jag sitter i ett kontorslandskap. Där det finns en massa människor, där det finns ljud, där det finns synintryck etc. som belastar min hjärna. Och i den miljön så försöker jag arbeta via en dator, där jag förutsätts fokusera på mentalt belastande uppgifter. Så den återhämtning jag behöver efter en stund av detta, det är ju att gå till det lugna rummet, vilorummet som finns på en del arbetsplatser. Och det är ju ett rum som är tystare, där det finns mindre intryck. Och där kanske göra en andningsövning, en övning i medveten närvaro eller avslappning. Så att jag låter skallen vila en stund. Och sen, efter en 10 minuter av det kanske, eller en kvart eller vad jag behöver, så tillbaka igen och utföra ett nytt tidsbegränsat block av mera mentalt belastande arbete. Och nu tog jag det här med det lugna vilorummet som är mindre rikt på intryck bara som ett exempel. En tumregel för att växla mellan mentalt krävande arbete och mental vila, det är ju annars det här mottot att växla mellan knopp och kropp. Det vill säga, om jag nu har arbetat med huvudet en stund så kan jag låta huvudet vila genom att ta en bensträckare, resa på mig, sträcka på mig, göra lite enkla stretchövningar, ta en kortare promenad. Om jag har tid och ork för det, ett lite längre fyspass eller vad det nu är. Någonting ändå som tillåter huvudet att få vila en stund genom att kroppen aktiveras. Kortare eller längre stunder. Och kortare, det kan ju alltså vara allt från en 30 sekunders mikropaus till, som jag sa, ett lite längre fyspass. Om jag sen har ett utmattningssyndrom så får ju inte det här fyspasset knäcka mig, okay? Utan det behöver verkligen vara avpassat för just mitt tillstånd i nuet. Men, icke desto mindre, det här med växla mellan knopp och kropp och göra det upprepat under dagen. Och här kommer det här begreppet randiga dagar in, va? Det vill säga aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning. Det är det som är ränderna. Det kan ju tillåta min stackars utmattade hjärna att få lite påfyllnad upprepade gånger under dagen. Och det kan då i den bästa av världen också innebära att jag till slut inte blir så pass yrslig att jag de facto behöver sova bort det, utan det kan vara så att jag kanske motar det under dagens gång. Va? Sen om jag ska koppla tillbaka till det här som jag sa inledningsvis med spänningar i nacke, axlar och hyperventilation och allt det där, så kan det vara väldigt klokt att ta till sig tekniker, metoder för att faktiskt kunna flera gånger under dagen också tillägna sig en djupare andning, så att andningsfrekvensen inte är så snabb och andningen inte är så grund, så ytlig, utan träna sig i metoder för att kunna andas djupare med magen, med den nedre delen av lungorna. Och då behöver man inte andas fullt lika många gånger per minut, och så kan man också träna sig att slappna av bättre. Och avslappning kan ju då gå via en djupare, långsammare andning, men det kan ju också gå via att man tränar sig i muskulär avslappning, vilket man kan ha nytta av då för att minska spänningarna, inte minst i nacke, axlar, som sen projicerar upp mot huvudet och ger upphov till yrseln, som sagt. Sen kan jag väl bara, för att täcka det ännu lite mera, säga att migrän, det är ju inte allt för ovanligt i utmattningssyndromsammanhang, och migrän och yrsel finns ju en koppling emellan. Så om man nu är migränpatient och har bra kontakt med sin doktor, kanske också prata om detta med yrsel och hur man ska parera det. Ja, nu är jag tyst.
Tack igen, Giorgio. Då kör vi bara vidare, tänker jag. Så får Giorgio andas lite här mellan när jag läser upp de nya frågorna här. Den nästa fråga handlar om småbarnsföräldrar. Alltså hur det är att vara småbarnsföräldrar, och en fråga kopplat till det. Så här får ni först bakgrunden. Och den här lyssnarfrågan kommer från Sofie. Sofie är småbarnsförälder till en 4-åring och 6-åring. Hon hamnar ofta i mamma är trött, eller mamma orkar inte, eller mamma behöver vila, eller att mamma är ledsen, och så vidare. Hon har inte lyckats att förklara helheten för barnen, vad det beror på. Och då syftar ju hon då på hennes utmattningsproblematik. Mm. Och vissa dagar så har hon ork och är närvarande. Och andra dagar så är hon ledsen och kan inte vara i samma rum som med barnen. Hon känner sig ofta så blir det lika oberäkneligt för henne som för barnen. Och en av hennes största rädslor, som kanske inte är så konstig, det är att hon skadar barnen på grund av hennes beteende. Mm. Men samtidigt så förstår hon också att jag kan ju inte kontrollera det här mer ändå. Sofie undrar därför hur hon ska förklara utmattningsdepression på bästa möjliga sätt för hennes barn på 4 och 6 år. Det var frågan.
Ja, precis. Och ja, den är ju alltid utmanande. Frågan är, vad kan man förvänta sig att barn i den åldern förstår av våra vuxna intellektuella resonemang? Vi ska försöka besvara den. Tyvärr, det var det jag var inne på. Det här är ju allt för vanligt dessvärre. Va? Och det är ju många småbarnsföräldrar som brottas med detta dåliga samvete över hur ens utmattning och ohälsa påverkar anhöriga, familjen och inte minst barnen. Det jag blir nyfiken på i den här berättelsen, det är, finns det någon partner med i bilden? Eller är, förlåt, nu är det mitt minne här som tjallar lite, var det Sofie?
Ja.
Sofia, eller är Sofie ensam om att hantera de här två små guldgrisarna på 4 och 6? För man behöver, om det finns en partner med i bilden, så är det ju naturligtvis väldigt bra om hen också får ta mer av ansvar naturligtvis och hjälper till med detta. Men så här är det då, att det finns några författare som de facto har tagit fram några ypperliga barnböcker som ska försöka illustrera just det här dilemmat som Sofie lider av. Alltså, hur förklara för mindre barn att mamma är så trött och ledsen med jämna mellanrum. Då kan jag rekommendera ett par stycken titlar. Det finns en författare som, nu ska vi koppla på minnet här, som heter Anna Säfström. Och Anna Säfström har skrivit en bok, tecknad barnbok, som heter Mona Li och tröttbasillen, vill jag minnas. Och sen så finns det en annan författare som heter Camilla Gunnarsson och som har skrivit Superhjältemamman flyger in i väggen. Och bägge dessa då, Mona Li och tröttbasillen och Superhjältemamman flyger in i väggen, är just skrivna av kvinnor som själva drabbats av utmattningssyndrom och funnit det utmanande att förklara för sina småttingar just varför det är som det är. Så jag tänker att de kan vara en väldigt god utgångspunkt för att prata med de små om hur det är med mamma, helt enkelt. Sen är det så här att det här med att man inte kan kontrollera sitt mående och att inte kunna vara med barnen, ja, det är en upplevelse som man ofta har. Men igen då, jag tror att om man verkligen bespetsar sig, alltså tar det som ett åtagande att träna sig i det här med att växla aktivitet, återhämtning, göra en sak i taget. Väldigt viktigt, göra en sak i taget. Bryta ner aktivitet i små moment. Andas. Släppa ner axlarna från öronen ner dit där de hör hemma. Träna sig i att vara medvetet närvarande i det man gör när man gör det. Det ger över tid inte bara en ökad energi, tillgång till ork, tillgång till sina mentala funktioner, utan ger den också en möjlighet att se att det här med oro, ångest, irritabilitet etc., det är ingenting som inte går att kontrollera. Alltså kontrollera och kontrollera, det kommer. Men man kan förhålla sig till det på ett bättre sätt. Jag menar, om jag nu är inbegripen i kvällsrutiner, säg att jag ska laga mat och så har jag småttingarna som stökar runt, och så försöker jag göra flera saker samtidigt, så kommer det förmodligen inte att gå särskilt bra. Då är jag mycket mer lätt-triggad. Och då är det lätt att jag spänner mig och sen så står det slint och så vrålar jag att jag inte orkar längre och så blir det kaos i situationen. Men om jag hela tiden kan andas med magen, försöka slappna av i kroppen, försöka styra min uppmärksamhet så att jag faktiskt gör en sak i taget, då blir det ju faktiskt lättare att hantera även kvällssituationer då där hela familjen är i samma rum och alla gör olika saker. Sen kan det också vara så här att om det finns en partner inblandad, så behöver man sitta ner och resonera kring hur kan vi fördela sysslorna så att jag inte behöver ta allting själv hela tiden. Och innan man får ett vredesutbrott och vrålar, eller innan man tappar det överlag, så kommer signaler smygande. Det är inte som att en attack av irritabilitet kommer som en blixt från en klar himmel, utan det är ju någonting som byggs upp tills man tappar fattningen. Och de där subtila signalerna som kommer innan, låt oss kalla det sammanbrottet då, innan jag skriker på mina barn eller innan jag bryter ihop och gråter, de små signalerna behöver man göra sig varse om och ha lite av en plan redan på förhand. Det vill säga, när jag märker att den där isande känslan kommer i magen, som jag nu vet är någonting som inträffar några sekunder innan jag bryter ihop, när den isande känslan i magen kommer, då behöver jag verkligen stanna upp, blunda, ta några djupare andetag, slappna av i hela kroppen. Alternativt, säga ett kodord till min partner som innebär att hen då genast förstår att okej, nu behöver mamma lämna, så tar jag över här. Och så får mamma dra sig undan och andas några sekunder för sig själv. Så man behöver ha den sorten strategier för att inte agera fullt lika lynnigt inför sig själv och barnen. Okej, så ta hjälp, var medveten om vad kroppen signalerar. Sen hur man kommunicerar allt detta till barnen och förklarar att mamma är trött och så vidare. Återigen, jag tänker, skaffa någon av de där böckerna eller båda, läs dem och se med barnen vad de har med sig av detta och hur man kan resonera sig fram till en förståelse med dem. Ja, så i korthet. Eller vad det är korthet.
Jättebra, tack Giorgio. Då tar vi nästa rubrik och fråga, och det handlar då om arbetsåtergång. Och det är en lyssnarfråga från Anita. Frågan lyder: hur vet man när man klarar att återgå att prova jobba 25%? Rädd för bakslag. Läkare och Försäkringskassan tycker att det är dags nu.
Ja, precis. Anita, så här är det att man kan aldrig 100% veta när det är dags. Men ibland behöver man ju helt enkelt prova. En tumregel är väl att fråga sig själv, skulle jag klara av att vistas på min arbetsplats eller på en plats utanför hemmet 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, utan att krascha? Och 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, det är alltså motsvarigheten till 25% arbetstid. Och det är ju det trappsteget, den trappstegen där man börjar i regel. Och sen så trappar man upp därifrån. Det kan läggas upp på 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, eller 2,5 timmar måndag, tisdag, torsdag, fredag, och så har man det man kallar för en återhämtningsdag på onsdagen, vilket inte är så dumt. Men för att komma dit så behöver man alltså ha definitivt kommit ur det som är utmattningssyndromets mest akuta fas. För då är det ju inte, om man har kraschat hårt, då är det ju inte tu tal om att man ska arbeta då, utan då är man ju, då behöver man ju återhämta sig så att man överhuvudtaget får näsan ovanför vattenytan. Sen när man kommer in i den tidiga återhämtningsfasen, då brukar orken, problemen med minne, koncentration, ljudkänsligheten, irritabiliteten och så vidare och så vidare, de brukar ju fluktuera, gå upp och ner ganska brant, och då har man inte skaffat sig eller fått redskap för att hantera sina symptom och för att hushålla med sin energi på ett sånt sätt att det går att fungera bra på en arbetsplats. Utan man behöver ha kommit upp i energinivå så pass mycket så att man ändå klarar av sin vardag med de anpassningar man behöver. Det vill säga, göra en sak i taget, dra ner väldigt mycket på ambitionsnivån. Får man lust att göra 5 saker en dag så håller man sig till 1 eller 2 aktiviteter som man har inplanerat. Och varvat med återhämtning hela tiden, det här randiga som jag varit inne på. Och märker man då att man uppnår en viss stabilitet, det vill säga, ja, symptomen de fortsätter ju att gå upp och ner, men man börjar se en logik i det hela, man börjar se hur ens egna beteenden, aktiviteter hänger ihop med hur man mår, och man börjar kunna styra det något sånär, och man börjar ha en viss stabilitet i sig själv och kanske till och med känna att ja, men det där med att hemmet skulle vara min lugna, min trygga borg, det känns lite passé nu. Det brukar man ju känna i början av processen. Men sen efter ett tag när orken börjar komma tillbaka så finns det många som känner att de börjar bli lite uttråkade hemma rent av. Och känner att det är dags för lite positiv stimulans. Allt det här sammantaget brukar vara tecken på att det kan vara värt att prova. All right? Sen då, för att minimera risken för stora bakslag, då behöver ju arbetsåtergången också ske på ett speciellt sätt. Det duger inte bara att kasta sig tillbaka och köra på så som man gjorde förr, utan det behöver finnas en planering som alla parter behöver vara medvetna och ense om. Arbetsgivare, försäkringskassa, sjukskrivande doktor och naturligtvis Anita själv. Och då behöver det se ut på det här viset att när man kommer tillbaka till arbetsplatsen, då behöver man vara fullt medveten om att man inte är 100% frisk 2 timmar om dagen eller 2,5 om vi nu utgår ifrån den modellen. Utan är man sjukskriven 75%, då betyder det att man har 75% funktionsnedsättning. Även de 2,5 timmar då man ska jobba. Vilket då betyder att när man börjar jobba, då behöver man anpassningar. Och det behöver man en lång tid framåt. Inte bara en vecka, 2, utan månader och månader och åter månader. När man, och hur många månader blir det, kan man fråga sig då. Ja, alltså har man drabbats av en svår utmattning, då är ju tumregeln att man ska vara 2,5-3 månader på samma sjukskrivningsstege innan man trappar upp. Så 2 månader, 3 månader på 25% kanske, om det har varit en svår utmattning. Har det varit en lättare utmattning måste det inte vara så. Men annars är det så. Och där behöver man anpassningar. Så i början när man går tillbaka till jobbet, så är inte jobbet det intressanta. Alltså produktiviteten, output av jobbet är inte det viktiga. Utan ska man tänka att Anita ska komma tillbaka på ett hållbart sätt, så ska då jobbet i början, det ska vara en plats där man bara tränar på att göra det som man förhoppningsvis lärt sig via rehabiliteringen, nämligen det här med randiga dagar, återigen tittade, kom de tillbaka, göra en sak i taget, dela upp aktiviteter i moment och pausa emellan, lära sig delegera, lära sig sätta gränser både för sig själv och för andra och lära sig gå i tid. Det är alltså det som är fokus på träningen i början av arbetsåtergången. Och på förhand behöver man då ha ett litet schema som man håller sig till. Och det kan se ut någonting i stil med följande då. Att när jag väl kommer till arbetsplatsen så ska de första minuterna, de första 5-10 minuterna gå ut på att jag bara sätter mig ner och landar. Jag har haft morgonbestyr innan. Jag har haft en transportsträcka från hemmet till jobbet. Så nu behöver jag ta en paus helt enkelt. Landa. Sen när jag har landat klart efter ett antal minuter, ja men då är det dags att sätta igång och arbeta. Och vad betyder det? Jo, då har jag redan på förhand tillsammans med min chef kanske suttit och klurat ut vad jag ska göra första stunden. Så att jag har en uppgift som vi kan kalla för uppgift nummer ett, som är en anpassad uppgift, det vill säga den är inte tidspressad. Den innebär inget stort ansvar och den innebär inte kundkontakt. Så jag har någonting annat att pyssla med och det är mer en förevändning just för att träna på att göra en sak i taget. Så då sitter jag och gör det och har gärna en timer på också. Och när timern ringer efter en 20-25 minuter, då betyder det att jag behöver släppa det jag gör med och ta min första paus. Och min första paus har jag redan planerat från början och då behöver jag inte ens tänka över vad jag ska göra. Utan då vet jag att när timern ringer då reser jag mig upp och så har jag planerat in någonting. Vad vet jag? Som jag sa tidigare, kanske gå till det lugna rummet och ta en paus och andas och göra lite mindfulness. Eller så ska jag ta en kortare promenad ett varv runt kvarteret eller så ska jag resa mig upp och göra lite pausgympa. Någonting finns redan inplanerat helt enkelt. Och sen så fortsätter min arbetsdag på 2-2,5 timmar på det här sättet. Det finns alltså en plan och sen en kvart innan jag ska hem, då börjar jag packa ihop, stänga ner så att jag verkligen är redo att lämna arbetsplatsen när det är dags att göra det. Så att jag börjar inte packa ihop när det är dags att gå och sen går jag därifrån kanske med 20 minuters försening, utan man börjar packa ihop och göra avslut en kvart innan så att man kan gå i lugn och ro. Och eftersom hjärnan är väldigt känslig för intryck och liknande så ska ju och arbetsåtergången gärna ske i en miljö som inte är så rik på intryck. Helst ska man ju ha ett eget rum och funkar inte det så och man är tvungen att sitta i en miljö där det är ljud och rörelse etc. Så ändå ordna så att det finns en lugn vrå att dra sig tillbaka till så att man sitter hyfsat skyddat. Och så behöver man själv också kanske i samråd med arbetsgivaren kommunicera ut och hur vill jag att mina kollegor ska få ta del av det faktumet att jag kommer tillbaka. För att någonting som händer rätt ofta det är ju att den som kommer tillbaka blir alltså välvilligt kanske men citat attackerad av kollegorna som vill veta hur den har haft den och hur den mår och hur det går. Och så kan det tyvärr i all välmening komma repliker och annat som kanske belastar mer än vad de underlättar för den som kommer tillbaka. Va? Många som kanske säger då i all välmening förvisso men ändå saker i stil med åh vad skönt du har haft det som har varit hemma i 6 månader. Jag är också trött, jag önskar också en semester. Och då glömmer man bort att det här med att vara sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, det är ju allt annat än en semester. Och har man ett utmattningssyndrom så har man ofta ömma tår och sådana där repliker, även om de är aningslöst formulerade, så brukar de skava. Okay? Och likadant om kollegorna kommer och öser ur sig en massa negativitet. Vad skönt att du är tillbaka. Men du ska veta att här så är det lika eländigt som tidigare och bla 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 så kommer det en massa neggighet som också är någonting som inte riktigt bäddar för en smidig arbetsåtergång. Så med denna harang avklarad så skulle jag vilja säga till Anita, ja man kan aldrig riktigt 100% veta när det är dags men naturligtvis så behöver man då ha återhämtat sig så pass mycket så att man ändå klarar vardagen med anpassningar, genom att göra en sak i taget, genom att växla aktivitet och återhämtning. Och när man känner att man har en viss buffert att stå på så kan man ju ändå testa och komma tillbaka. Förutsättningen är då att den här planeringen som jag har gafflat på om ganska ordentligt nu är på plats. Så att man inte bara kastas in i samma inferno som man kommer ifrån. För då är man ju tillbaka på ruta ett. Det här med att Försäkringskassa och andra trycker på, ja, det där kan ju trigga den utmattades stresskänslighet naturligtvis. Och man kan bli orolig. Och det där är ju också någonting som man kanske får acceptera, att den här oron väcks till liv. Va? Men om man nu sköter arbetsåtergången så som jag beskrivit, det som händer då, det är att symptomen kommer tillbaka, det gör de. Och det får man räkna med, för att alla förändringar innebär någon form av stresspåslag. Börjar man på 25%, det kan vara hur välplanerat som helst. Men under en period av några veckor så får man en ökad trötthet. Man får en ökad oro, kanske ökad intryckskänslighet och annat. Va? Och det lägger sig så länge man håller sig till planen och följer upp planen en gång i veckan, stämmer av hur veckan har varit, ska vi lägga på lite flera uppgifter eller inte, ska vi behålla det så som det har varit. Med tiden får man ju öka på naturligtvis, det är ju det som är meningen, det vill säga om man nu börjar på 25% med uppgifter som är väldigt, väldigt anpassade, så får man ju förstås över tid i takt med att man orkar mer och mer och blir piggare, lägga på allt mer av, inom citat, riktigt arbete tills det så småningom är dags att öka till 50%. Men även om all planering har skett by the book, så kommer en tillfällig ökning av symptom. Det är viktigt att komma ihåg. Och håller man sig till planeringen så lägger sig det där inom loppet av 3-4 veckor. Under den tiden så kanske man får hålla igen med aktiviteter hemma vid, så att man inte utökar där också. Om man däremot hamnar i ett scenario där det inte finns anpassningar, man känner att man blir hetsad av chef och kollegor, eller att man, som det tyvärr är vanligt, själv kanske driven av för mycket empati, driven av skuldkänslor, börjar ta på sig saker spontant. Stannar kvar för länge på jobbet, hakar på luncher och after work sådär impulsivt. Blir kollegornas kurator, att man ska sitta kvar, göra sitt jobb, men också tar på sig att sitta och lyssna på hur andra kollegor har det och liksom försöka trösta dem och så vidare. Då brukar man se ett mönster som ser ut så här då, att all vaken tid eller all energi går åt till de där 2 timmarna på jobbet, och sen är man i princip utslagen resten av dagen. Och det inte går över inom de förväntade 3-4 veckorna. Då är det tecken på att den här planen som jag har pratat om inte följs. Och då kanske man är på väg mot ett nytt stort bakslag. Men annars så behöver man prova och hålla sig randig och se hur det går över tid helt enkelt. Så det om det.
Då går vi vidare till nästa fråga från Caroline. Och den frågan handlar om immunförsvar och långvariga symptom. Och här så kommer då 2 frågor, och då därför så kommer vi liksom, vi har också 2 bakgrundsbeskrivningar som vi kommer ta, en beskrivning till varje fråga här. Så vi börjar med den första bakgrundsbeskrivningen. Samma år som Caroline gick in i väggen så fick hon höggradiga cellförändringar som hon inte har lyckats att bli av med på 9 år. Denna upplevelse har gjort att Caroline intresserat sig för immunförsvaret. Och då kommer första frågan från Caroline. Och den lyder. Caroline undrar om det finns forskning kring hur immunförsvaret påverkas av utmattningssyndrom.
Ja, det finns ju en hel del sån forskning, men resultaten är ganska motstridiga dessvärre. Alltså så här är det ju då, att stress generellt, långvarig stress inte minst, som ju hänger ihop med utmattningssyndrom, det gör ju att vi blir mer mottagliga för till exempel virus, bakterier, och har svårare då att få bukt med dem. Vi har ju lättare att bli infekterade. Det finns ju också forskning där man har, och det här har ett antal år på nacken, men man har alltså ställt frågor via formulär till personer om hur pass mycket de har varit stressade under den senaste tiden. Så har man droppat dem, alltså de har fått sniffa på virus helt enkelt. Man har fått in det genom näsan. Sen så har man hållits isolerad, och så har man då kunnat studera i vilken utsträckning människor som har varit mer eller mindre stressade också blivit sjuka av detta virus. Och icke förvånande då så har de med mycket stress lättare blivit sjuka. Så att det finns en koppling mellan att vi är mottagliga för infektioner till följd av långvarig stress, det finns det ju en del forskning som visar. Och sen så har vi ju också det här med att immunförsvaret består ju av många olika komponenter, och det finns ju då ämnen kopplade till immunförsvaret som är som budbärare mellan hormonsystem och immunförsvar, och som kallas för cytokiner. Och det är en hel uppsjö av sådana. Somliga av dessa cytokiner, de befrämjar inflammation. Och inflammatoriska responser, det är alltså sånt som hjärnan drar igång när vi till exempel är infekterade. För att en inflammation ger feber och alla de symptom som är kopplade just till det. Det vill säga att kroppstemperaturen ökar, och meningen med det är ju att virus och bakterier ska få svårare att reproducera sig. Samtidigt som vi också upplever de symptom som är typiska för en inflammatorisk process, det vill säga att vi har sjukdomskänsla, vi känner oss frusna, vi känner oss trötta, har ett ökat sömnbehov. Vi känner oss många gånger smått deprimerade och har då bara lust att gå hem och bädda ner oss och dra täcket över huvudet. Och allt det där, alla de här symptomen sammanfattas under begreppet sjukdomsbeteende, och är då någonting som evolutionen har utvecklat hos oss just för att vi ska reagera på en infektion, en inflammation, genom att dra oss tillbaka och ta hand om oss. Och gör vi det och infektionen får en chans att läka ut, så tillfrisknar vi och så är vi tillbaka på banan igen sen. Och proinflammatoriska cytokiner, det är alltså sådana som befrämjar den här inflammatoriska processen som jag beskriver, har ju också i ett antal studier kopplade till utmattningssyndrom synts vara förhöjda i blod, till exempel hos dem med utmattning, och alltså i relation till personer utan utmattning då. Så att det finns en ökad inflammatorisk process på gång i samband med utmattningssyndrom. Men tyvärr så är det ju som så att där är resultaten ofta spretiga också. Det vill säga, vissa studier visar detta, men i andra studier så ser man inte de skillnaderna på gruppnivå. Och då kan man ju undra, varför är det så? Ja. Och det kan ju också handla då om hur grupperna har valts ut i forskningen. Utmattningssyndrom kan ju finnas i olika stadier. Eller hur? Vi har ju de som är kanske i en riskfas men egentligen inte har kraschat hårt ännu. och då kanske inte de här ämnena är så påverkade. Eller så befinner man sig i den mest akuta fasen och är tröttare än någonsin, eller så är man någonstans i återhämtningsfasen och kanske i en bättre period eller en sämre period. Och i den stora utmattningssyndromsgruppen så finns det ju, förutom det faktum att man kan vara i olika faser också, så kan det ju finnas mer eller mindre av andra typer av ohälsa. Det finns ju de som kan ha väldigt mycket ångest, det kan ju finnas de som är mer eller mindre deprimerade, och det kan ju finnas samsjuklighet i olika former. Så därför kan också all denna forskning vara förvirrande, för att de grupper man studerat i varje enskild studie kanske egentligen, alla har det kanske gemensamt att de har en långvarig stressrelaterad ohälsa, men hur sen gruppen mer detaljerat ser ut, det kan ju skilja sig väldigt mycket från studie till studie. Men för att försöka sammanfatta det kort då, så kan man säga att ja, långvarig stress utan återhämtning påverkar onekligen immunförsvaret, och detta kan i regel ta sig uttryck dels i form av en ökad känslighet för infektioner och också i form av ökade inflammatoriska processer som i sig då kan ge de här symptomen på trötthet, yrslighet, sjukdomskänsla etc. etc. som är typiskt för inflammationer, men som också väldigt intressant nog är ju väldigt snarlika ett utmattningssyndrom. Så en hypotes har faktiskt varit att utmattningssyndrom är delvis åtminstone en inflammatorisk relaterad åkomma.
Och då går vi in på nästa fråga från Caroline. Och för att kunna, innan vi kan ställa frågan, så behöver vi återigen ge er en liten bakgrund till frågan. Caroline då, samma person som Giorgio precis svarade på en fråga ifrån, hon får även nervryck i mungipan och ansiktsdomning vid stress eller vid för lite återhämtning. Det händer numera bara 1-2 gånger per år. Tidigare så var det kanske minst en gång i månaden. Så att det har ju gått åt rätt håll, vilket är positivt.
Mm.
Det var under 2015 som Caroline var utsatt för mest stress. Och det kan ju vara så att det var det året som hon kanske också sjukskrev sig för utmattning. Vem vet? Hon var sjukskriven i alla fall då 2016 och 2017, och sedan 2018 så började hon jobba heltid igen. Och det kanske var så att hon hade mest stress under 2015, men att hon då blev sjukskriven 2016, så att jag var lite snabb där kanske. Men frågan lyder då, som är kopplat till den här bakgrunden, det är: Caroline undrar då vidare om domning / tillfällig förlamning i ansiktet är ett vanligt symptom vid stressrelaterad ohälsa. Och det kan ju då innefatta utmattning och långvarig stress på andra sätt.
Ja, absolut. Visst är det så. Mm. Oh ja, det är inte alls ovanligt. Och det där är ju någonting som förstås behöver kollas upp av läkare och så, men nu utifrån Carolines berättelse här, ja, dels utgår jag från då att när hon blev sjukskriven så mötte hon av naturliga skäl en doktor, och att olika prover och tester görs och tas, för att när man ställer diagnosen utmattningssyndrom så behöver man ju förstås utesluta misstankar om annat som skulle kunna ge upphov till de symptom man har. Oavsett om det är tröttheten eller hjärndimman eller i det här fallet då domningar och ryckningar och liknande. Och sen också det faktumet att det nu har avtagit så pass tydligt. Det får vi väl då tillskriva det faktumet att Caroline har återhämtat sig från sin utmattning i ganska hög utsträckning. Även om de där symptomen återkommer. Ibland när hon har stressat eller inte har återhämtat sig. Ja, och det är precis så som det är. Det är absolut inte alls ovanligt, snarare tvärtom. Och det är ju som så att när vi stressar, när vi går in i akut stress, så ändras ju blodflödet i kroppen också. Hjärnan tror ju att vi är utsatta för ett fysiskt hot, eftersom det här ju är reaktioner som vi har med oss ända sedan den tiden då vi levde som djur i naturen. Och det här med att gå in i stress, kamp, flyktprogrammet eller spela dödprogrammet handlar ju om ren överlevnad från vilda djur eller andra fysiska hot. Så när vi går in i kamp eller flyktprogrammet till exempel, oavsett om det är för att vi är jagade av en sabeltandad tiger eller för att vi plötsligt får en tanke om att det finns någon förväntan på jobbet om att jag ska prestera vad det nu är jag tror mig behöva prestera, så aktiveras stressprogrammet och blodet dirigeras till de stora muskelgrupperna. Armar, ben, bål. Det är ju med dem jag springer, det är dem jag fightas med. Och blodet dras då bort från periferin, huden, extremiteterna. Så jag kan bli väldigt kall på fingrar och tår till exempel. Jag kan bli skakig i händerna för att blodet försvinner därifrån. Och det sker en ökad insöndring av stresshormoner. Och i ansiktet också så kan ju blodet försvinna, så man bleknar till exempel. Och med det så kommer det ju också muskelryckningar, en ökad spändhet i muskulaturen. Men så svar, Caroline, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt och det är ingenting att vara rädd för, eftersom du är medicinskt frikänd och du märker också att det finns en tydlig koppling till stress och bristande återhämtning. Så återhämta dig på regelbunden basis och så avdramatisera. Gör det inte till ett problem, för då blir det det. Utan ta det med en klackspark så kommer det att bli bättre.
Då är det dags för dagens sista lyssnarfråga. Och det är så att vi har delat upp den här frågestunden med Giorgio inte i två delar, men i två poddar. Så den här veckan släpper vi då, vi kan säga ungefär hälften av frågorna. Och sen i nästa vecka på onsdag så släpper vi resterande frågor. Så det kan vara bra att veta. Men nu kommer då som sagt den sista frågan, sista lyssnarfrågan för idag. Och den är inte helt superenkel att svara på kanske, men den är viktig att ställa. Och det är en fråga från Magdalena. Och då ska jag först ge er en bakgrund. Och det är så att Magdalena har en vän. Och den här vännen har då inte riktigt funnits där för henne när det hänt mycket i hennes liv. Och då är ju då, när jag säger då att mycket har hänt i hennes liv, så är det såklart kopplat till stress och hennes utmattningsproblematik. Och det som det här har lett henne in till, det är en fundering som lyder, eller en fråga kanske man kan beskriva det som. Magdalena funderar därför på om hon ska göra sig av med den här vännen eller inte. Och den här frågan är ju inte så lätt för Giorgio att svara på, för att det är väldigt många faktorer här som vi inte har fått i den här frågan. Med det sagt, vad tänker du här, Giorgio?
Jag tänker att det är ju en vanlig upplevelse tyvärr att ett utmattningssyndrom innebär ju förstås att människor i ens omgivning reagerar på sätt som man kanske tycker är oväntade. Eller ja, annorlunda helt klart. Och jag menar, man får ju ha lite tålamod med det också, med tanke på att alla vet ju inte vad det här med utmattningssyndrom handlar om. Och det finns ju de som tyvärr är ju väldigt skeptiska till det hela också. Va? Det finns ju även inom vården människor som tänker att det här är ju bara hittepå alltihopa. Det var då utmattat. Det är väl bara att gaska upp sig och vara som vanligt. Och som vi alla vet så står det ju inte skrivet i pannan att man är utmattad. Man ser ju ut som vanligt och förväntningarna från somliga kan ju vara att man ska vara lika dan som man brukar vara. Och det i sin tur gör ju att människor kan reagera väldigt olika och på sätt som tyvärr är en besvikelse av vänner. Ja, det är många som säger att den där med utmattningen, det var lite av en, vad ska vi säga, en episod i livet som verkligen sållade ut de riktiga vännerna från de inte fullt så riktiga vännerna. Så frågan nu då, Magdalena, vad ska du göra med denna vän, väninna som inte har mött dig på det sättet du önskade under din utmattning? Det är svårt att svara på eftersom detaljerna inte är så talrika. Va? Vad har den här personen gjort och vad har den inte gjort? Frågan är vad du själv vill. Anser du att den här bekantskapen är så pass värdefull för dig att du faktiskt vill behålla den? Då kanske du vill ha ett prat med din vän och beskriva att du upplever en viss besvikelse till följd av det och det och det och det. Då behöver du kunna rada upp en del konkreta fakta. Jag känner mig sårad när jag märker att du inte hör av dig, eller jag känner mig besviken när jag märker att, och så peka på konkreta beteenden, va? Och sen komma med en förklaring om vad du hade önskat istället. Om det är en relation som du värdesätter och där du känner att det är värt att lägga ner någon form av insats genom att ha ett samtal formulerat utifrån det här med jag-budskap, så att den här vännen inte känner sig attackerad på något sätt, kritiserad, utan där du snarare belyser då att vännen uppskattar du, men det du inte uppskattar, det är beteendet, att du är besviken för att den inte har gjort på ett visst sätt snarare. Men är att du vill komma till någon form av förlikning, ha ett prat om det hela så att ni kan starta om på en ny punkt i livet. Dra ett streck över det som har varit och sen försöka blicka framåt. Men om du inte tycker att det är mödan värt, så ja, varsågod och gör slut. Eller sluta höra av dig, eller vilken väg du väljer. Det där brukar ske ganska automatiskt i vanliga fall, att man helt enkelt slutar höra av sig. Så vad det står och faller med, det är ju hur pass mycket du tycker att den här relationen är värdefull och värd att bevara.
Tack återigen, Giorgio. Och med det svaret så avrundar vi frågestund nummer ett för den här veckan. Och vi återkommer som sagt med svar på resterande lyssnarfrågor och följarfrågor nästa vecka igen där från Giorgio. Och innan vi säger hej då så tänker jag att jag och de som lyssnar säkert är väldigt nyfiken på, ja, men hur kommer man i kontakt med Giorgio?
Ja, jag driver ju den virtuella stressmottagningen.se, och surfar man in på stressmottagningen.se så finns ju också en knapp som heter boka tid som man kan trycka på, och då kommer man till mig, eller så kan man mejla mig direkt grossi@stressmottagningen.com .com. Och skriver man då att man har lyssnat på mig via Rakt in i väggen, så vankas det också en ordentlig rabatt. Och tyvärr är det ju så att jag och stressmottagningen är helt privata i dagsläget, så att det kostar pengar att komma till oss. Men som sagt, lyssnarna härifrån får 20% rabatt om man skriver att man lyssnat på Rakt in i väggen.
Och vi kommer såklart då att eller rabattkoden hittar ni i beskrivningstexten för dagens avsnitt. Så ja, kommer ni inte ihåg det här så kan ni även läsa det i efterhand eller på förhand i texten. Och då tänker jag med det att vi ska sammanfatta vad vi har gått igenom idag. Innan vi säger då, som jag sa förut, hej då. Och de ämnena som vi har lyft upp, då kommer jag först berätta vilka ämnen det är. Och sen så kommer Giorgio ge en kortare sammanfattning kring varje ämne. Och det första som vi pratar om då, det är skador i hjärnan, som var en lyssnarfråga från Helen. Och där löd ju då frågan, får man skador i hjärnan om man kört på för länge och pressat sig med långvarig stress? Så vad är din kortfattiga sammanfattning på den frågan, Giorgio?
Ja, det är då att ja, man har sett att en del förändringar sker i hjärnan. Frågan är dock om man ska beskriva det i termer av skador eller mer temporära förändringar. För det finns också data som tyder på att om man får behandling och om man tillägnar sig en mer balanserad livsstil, så går de här förändringarna tillbaka och med det så kommer funktionerna tillbaka också.
Sen hade vi frågan kring yrsel från Helena med A i slutet. Där hon då undrade varför yrseln kommer och hur man får den till att släppa på andra sätt än att sova.
Och då kan vi säga att yrsel i samband med stress och utmattning är väldigt, väldigt vanligt. Och det kommer ofta från en kombination av spänningar och hyperventilation. Och hur man får den att släppa? Ja, man behöver ju lägga sig till med det vi kallar för randiga dagar. Ständigt växla mellan aktivitet och återhämtning. Och gärna träna sig i metoder för att andas, slappna av och se till att få ner de där spänningarna som annars ger upphov till yrseln.
Och sen så hade vi frågan från Anita kring arbetsåtergång. Och hon undrade ju då hur man vet när man klarar av att återgå och att prova och jobba på 25%. Hon var ju rädd för bakslagen som kanske kunde komma. Och det som också spökade lite, det var ju att läkaren och Försäkringskassan var och tryckte på lite där.
Mm. Ja, precis. Och svaret där är att man kan aldrig 100% veta. Däremot så kan man få ett hum om det är dags eller ej av om ens ork är tillbaka på i alla fall relativt hyfsad nivå och med en viss stabilitet och att man har redskap för att kunna hushålla med den lilla energi man har. Sen så är ju en förutsättning också att det finns en bra planering redan på förhand, redan innan man börjar arbetsåtergången. Och där nämnde jag en hel del om anpassade uppgifter och att ha ett litet skolschema för de här 2-2,5 timmarna man är där. Och det ska vara då uppgifter som inte innehåller tidspress, ansvar eller kundkontakt. Jag vill bara lägga till att det här med att vara rädd för bakslag, ja, det är man ju regelmässigt. Och det bakslaget man är mest rädd för, det är att bli lika sjuk som när man mådde som sämst. Man får räkna med att bakslag kommer och går. Det är ju så med ett utmattningssyndrom att det går upp och ner och förhoppningsvis långsamt framåt. Så försök att se bakslag som lärdomar snarare än som katastrofer. I de flesta bakslag så finns det någonting att lära sig. Och ju mer man lär sig om vad som orsakar bakslag eller framsteg, desto mer rik blir man på erfarenhet och kunskap. När man har gjort vartenda misstag man kan göra så brukar man vara ganska duktig på att hantera sin utmattning och då blir bakslagen färre. Men bli inte livrädd för dem utan se dem som förväntade och se dem som inlärningstillfällen. Nu blev det inte ett kort svar, attans.
Och sen så hade vi frågan kring immunförsvar och långvariga symptom från Caroline. Och hennes frågor, vi skapade två frågor av det här ämnet. Och hennes första fråga var ju då om det fanns forskning kring immunförsvaret. Då hon hade fått cellförändringar som inte hade försvunnit på 9 år. Och det här ledde då in henne liksom ganska naturligt till att börja intressera sig för immunförsvaret. Så finns det forskning kring hur immunförsvaret påverkas av utmattningssyndrom? Kan vi börja med?
Ja, och nu när du läser upp frågan ånyo så slår det mig då att jag blir ju nyfiken på dessa cellförändringar, även om jag inte är läkare. Men icke desto mindre, ja, det finns forskning. Och som jag sa då så är den lite spretig. Men det generella mönstret då, det är ju att vi får ett sämre immunförsvar och blir mer sårbara för infektioner. Och att inflammatoriska processer kopplade till immunförsvaret då förstås är i höggradigare aktiva. Så att det blir lättare att bli, alltså det är som att hjärnan blir påverkad av en inflammation oftare än om man inte är stressad och utmattad.
Och Carolines andra fråga, det var ju då om domning eller tillfällig förlamning i ansiktet, om det är ett vanligt symptom vid stressrelaterad ohälsa.
Ja, och svaret på det var ja, det är väldigt, väldigt vanligt. Och är man medicinskt frikänd i övrigt så är det absolut ingenting att bli alarmerad av. Det vill säga, det blir mindre av den varan om man kan normalisera det för sig själv och avdramatisera. Så, ja.
Och sen sista frågan för dagens frågestund med Giorgio. Det var frågan från Magdalena som då har en vän som då inte riktigt har funnits där för henne när det har varit lite svårare perioder med stress och utmattning. Och då satt Magdalena och funderade på om hon ska göra sig av med den här vännen eller inte. Och då var vi lite nyfikna på vad, eller kanske framförallt Magdalena var väl mest nyfiken på vad Giorgio tänkte här.
Ja, och vad Giorgio tänkte det var att det beror ju lite på vad Magdalena vill med den här relationen. Sen kan man ju också fråga sig, hur var det för vännen? Det vet vi ju inte, va? Jag menar, det finns ju väldigt många som blir handfallna när någon i ens närhet drabbas av utmattning eller annan ohälsa som inte är så lättförståelig. Och då kanske man slutar höra av sig av hänsynsfullhet, va? Så jag nyanserar mitt tidigare svar en aning här, va? Så Magdalena behöver fråga sig själv, hur viktig är den här vännen för mig? Men sen då kanske också höra med vännen. Jag menar, hur blev det för dig när du märkte att jag blev utmattad? Och det kanske är så att den här vännen egentligen vill väl men inte vet hur den ska bära sig åt och har dragit sig tillbaka av just handfallenhet och oro kanske för att göra situationen värre för Magdalena. Så ha ett prat med vännen och lägg korten på bordet och förklara hur du upplever det och se hur den andra upplever det. Om du tycker att det är mödan värt.
Och jag själv vet ju att många gånger när man får reda på vad som faktiskt händer i en persons sinne så blir saker mycket mer tydliga och man får en större förståelse för jaha, det var därför hen agerade som hen gjorde. Och precis som med många relationer så kommunikation är ju allt. Och det tycker jag, och det tycker jag att Giorgio lyfter upp väldigt bra här i vår sammanfattning. Men Giorgio, han är ju, vi är ju så tacksamma för att vi får ha med Giorgio. Jag vet inte om det finns någon person som är bättre lämpad för att svara på frågorna på det sättet som Giorgio gör. Så tusen tack för att du ville vara med, Giorgio, på den här frågestunden.
Tack själv, Alexander, och tack till alla lyssnare. Jag hoppas att det kom ut något matnyttigt ur min svada.
Det gjorde det verkligen, och det här är inte sista gången vi hörs, utan vi kommer höras nästa vecka igen. Så att det ser jag fram emot.
Ja, nu.
Och då kommer vi lyfta upp de frågorna som vi inte hann att lyfta upp idag.
Yes.
Och är det så att ni vill återkoppla kring, eller inte kring, men på det här avsnittet med dess innehåll, så finns vi på Instagram, rakt in i väggen med ett understreck mellan varje ord. Vi finns på mail podcast@raktinivaggen.com. Sen kan ni även kontakta då, ni kan även skriva direkt i vårt kommentarsfält till där vi publicerar inlägget till den här podden, både på vårt Instagram men också på vår Facebook-sida som heter Rakt in i väggen. Sen så vet jag också att Giorgio kan ju bli kontaktbar både via stressmottagningen och sin egna hemsida. Och där hade du mejlen
grossi@stressmottagningen.com.
Så med det så säger vi tack och hej, och så hörs vi snart igen.
Tack så mycket och lycka till!
Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcast@raktinivaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!